Porträttet.
Fina författarpriser kan heta Augustpris eller Nobelpris. Eller vad sägs om ett världspris?
Kokboks-VM i Kina. Gourmand Cookbook Awards. Där tog den hem faktiskt första priset i världen. Och det är ju helt fantastiskt egentligen hur den här resan fram till någonting så skört och så litet. Man tänker på de här yrkesfiskarna här och som ges ut i de här världen som vi har. Och deras berättelser har liksom lett fram till de finaste salongerna i kokbokssammanhang. Och det är jag jättestolt över. Och det kanske säger någonting om världen, att vi håller på att bli mer lokal i det stora globala perspektivet.
Det är författaren Steven Ekholm i Örnsköldsvik som var med om att sätta Höga kusten på världskartan med boken Höga kusten, vår del av världen. Det är inte bara en kokbok med recept. Det är en bok om det Steven kallar hjältarna bakom den lokala maten. Odlarna, bönderna, fiskarna. De goda berättelserna. Det här porträttet är berättelsen om ett ensambarn och sökare som har vandrat nya stigar, hittat vita fläckar på kartan och sen skrivit guideböcker till oss som vill följa efter. Steven Ekholm är född 1968 med en stor aptit på livet. Han kallar sig gastronaut, hans eget ord för någon med mod och upptäckarlusta. Men vi börjar från början med varifrån namnet Steven kommer.
Min pappa är amerikan och jag är född i New York. Namnet var egentligen Steven Sheehy som är ett irländskt efternamn. Men mamma flyttade tillbaka så efter när jag skulle börja skolan så tyckte hon att det var ett nog hårt straff att heta Steven i Sundsvall på 70-talet. Så hon tog tillbaka sitt flicknamn. Så det är mammas namn, Ekholm.
Lärde du känna din pappa?
Nej, jag har faktiskt aldrig träffat honom. Men det har varit en pågående fantasi i mitt barnahuvud. Men då har jag återknyttet kontakt med mina övriga släktar. Så att jag har rätt mycket personer som kände honom och kunde berätta om honom och försökt hitta någon slags balans kring de tankarna. Ja, jag känner att jag har en familj på den sidan också.
Steven var bara 1,5 år när han och mamma flyttade till Sundsvall. Mammans stora kärleksfulla släkt i Härnösand med omnöjd visade vägen till god mat och kusinerna blev som extra syskon.
Jag kommer ju inte från en så här kulturell familj, utan min stora släkt är alla i restaurang- och hotellbranschen, egenföretagare, jobbar hårt. Och inte så många hade någon utbildning alls. Jag tror faktiskt att jag, när jag utbildade mig till gymnasielärare, var den första som hade en högskoleutbildning.
När Steven var 13 år köpte mamma Sagan om ringen-trilogin till honom och det blev starten på en livslång kärlek till fantasy. Men på universitetet i Umeå, där han pluggade till lärare i svenska och engelska, förnös man föraktfullt åt genren. Fick honom ilskna till och när han var färdig lärare i slutet på 1990-talet ville han ta reda på både lärarnas och elevernas attityd till fantasy.
Och eleverna hatar läsning. Böcker, det var liksom rena uppkastningar, liksom verbala uppkastningar.
Han undervisade fordonselever och häpnade över sina kollegors inställning till de blivande bilmekanikerna.
De dömde dem redan innan de ens hade träffat dem. När det kom till elevenkäten så var det så här, läser du böcker? Aldrig, skrivs då, alla skriver aldrig i livet liksom. Nej, så här. Och sen kom nästa fråga, i så fall vad läser du vad? Och då var det flera som skrev, i så fall läser jag fantasy. Efter att de hade svarat att de inte läser böcker. Och så finns det elever då som hatar litteratur men läser fantasyböcker. Och så började det här. Och då så erbjöd jag att starta en fantasykurs för de här som inte läser.
På sommarlovet åkte Steven på en fortbildning i England.
Som var i Oxford, som handlade om barn- och ungdomslitteratur. Det var Merton College, det var Tolkiens eget college. Så att det var ju liksom, jag var så starstruck så du anar inte. Och sitta under Tolkiens träd och det var liksom mycket som var helt rätt för mig. Bland annat så läste jag Harry Potter där redan 98 och även Philip Pullman. Båda de är ju legendariska bokserier nu idag. Så att, men det var liksom, då var första böckerna ute bara och det var nytt.
I Oxford fanns även en förlagsredaktör från Natur och Kultur.
De hade liksom pratat väldigt mycket. Hur skulle de liksom kunna göra någonting i läromedelsvärlden? Och de behövde en bro mellan genren och litteraturen och skolan.
Steven blev brobyggaren och fick ett par bokkontrakt.
Det ena då, en bok om fantasylitteraturen, liksom en historik, en faktabok. Och så sen en antologi då som skulle stödja den. Så det var så det började. Det var de två första böckerna, de kom ut år 2000. Det var debuten. Men det var en del i hela den här stora processen av att jobba för elevers liksom läsintresse som en väg till att lösa det en av de stora problemen som vi har framöver. Att folk kan inte koncentrera sig och läsa en sida eller två sidor text. Det träningsläget har man liksom hoppat över. Man har dålig läskondition. Liksom. Det är jag hemskt stolt över att jag fått vara med och driva den processen i början.
Läroböckerna om fantasy förändrade undervisningen i Sverige. Än idag är Steven litteraturkritiker i Dagens Nyheter och sågar uselt skriven fantasy och hyllar det som är skrivet med finess. Unga måste få bra litteratur, är hans rättesnöre. Att vara nyfiken, sökare, skribent och författare ledde honom till nya vyer.
Jag hade varit på ett äventyr, en amerikansk cowboy i 70-årsåldern som jag lärde känna på Nya Zeeland en gång. Han älskade att rida över länder och korsa länder på hästrygg. Jag hjälpte honom i Sverige och han skulle korsa Sverige från Sundsvall till Trondheim. Och det gick inte heller för någon stal hästen i Östersund och så, men vi försökte. Och så frågade han mig om jag ville hänga med på den sista resan. Han och jag så skulle vi korsa, rida över hela Patagonien i Argentina. En sån där 25-dagars, 30-dagars ritt över. Som det visade sig i en hel öken. Ett dödsdömt försök. För det han var intresserad av, det är att cruisa i vildmarken med häst och en vän på hästrygg. Och så sen ha sadelväskorna fulla med öl. Och det behövs mycket, mycket mer öl för att klara en ökenmiljö i 3 dagar utan vatten och så. Jag tänkte, vad 17 säger man nej till sånt här? Nej, det gör man inte. Utan då åkte jag ner och så sen så efter en vecka så var vi knäckta och tvungna att bryta. Vi lyckades sälja tillbaka hästarna till ranchägaren där nere. Vi köpte hästar alltså och gav oss iväg.
Kort efter äventyret i Patagonien var Steven på Naturkompaniet i Stockholm.
Då såg jag ett fint bokställ, nämligen av guideböcker.
Där fanns spännande guideböcker från hela världen. Men Steven hittade inte den han sökte och hörde av sig till förlaget.
Skrev att jag hittade inte boken om Höga kusten. Så här. Och då så svarade de bara liksom rakt av att nej, den är inte skriven än och det kanske ska skrivas av dig.
Det här är 2011 och Steven hade än en gång trampat in på oskriven mark.
Många hade inte ens börjat upptäcka sin egen hemmaplan. Men det var väldigt, väldigt få som vandrade. Och Högkustenleden är ju ganska gammal led. Den tror jag skapades, etablerades på slutet av 70, början av 80-talet någon gång sådär. Under 2 år så vandrade jag alla leder som finns med i boken. Och det var ju nästan inte en själ ute. Och de sa från förlaget så här att försök fota människor. Så här, för det är, alla kommer tillbaka liksom, med vandringsguiderna bara med skog och berg och hav. Och liksom, det ser ut som att det är den tommaste platsen på världen. För det är ju så vackert. Då. Och det var inte så lätt faktiskt att få in människor då. Så kom den ut 2013. Den kom verkligen helt utan något stöd från att folk hade upptäckt Höga kusten eller att det här var, utan det var bara en avlägsen plats och en ännu mer perifer bok.
Sen dess har Höga kusten vandringsguiden sålt slut ett par gånger och inne på 3:e upplagan. Höga kusten utsågs till världsarv av FN år 2000, men gjorde ganska lite väsen av sig tills friluftsintresserade entreprenörer hjälptes åt att sätta ljuset på området. Vandringsguiden var bara en del i det.
Hela tiden bara basunera ut att det här är världens bästa plats. Det här är världens vackraste plats. Här finns de roligaste saker man kan göra. Och det är liksom fritt, öppet, liksom bara positiv energi. Och så sen börjar folk tänka så här, ja, det är världsklass. Liksom.
Det är nu vi närmar oss kokboks-VM. Men vägen dit går via Baskien i norra Spanien. Och Steven får lägga till ännu ett par ord som börjar med världs.
Och det ledde ju in mig till de upplevelser som jag hade i Baskien. Där jag liksom, min verkliga oskuld förlorades till liksom fine dining på världsklassnivå. San Sebastian är ju världens Michelin-tätaste plats per capita. Så att det är ett matmäcka i Europa först och främst.
2016 kom hans guidebok Mitt Baskien. Steven hade fått smak för regionen och ville skriva mer om matmäckat fyllt av stjärnkrogar och stjärnkockar.
Och Elena Arsak som har utsatts till världens bästa kvinnliga kock. Och en helt otroligt fin människa och generös och varm. Och, fast det här är liksom, de tar emot Bruce Springsteen och presidenter och kungar och andra så här, de äter Parasak också. Och spanska kungen brukar komma till det här the chef's table inne i köket där jag också har suttit och rökt cigarrer med Jean-Marie Arsak och man tror inte det är sant. Genom åren så har jag besökt Baskien väldigt mycket och såg ju ett behov av att skriva den ultimata boken om baskisk gastronomi och fast ut den på engelska.
Två år räknade han med att äta och dricka sig igenom Baskien. Men med fru och två barn i Örnsköldsvik blev projektet knepigt.
Också ekonomin, hur ska man finansiera det liksom, som författare?
Det är då han tar Baskien-idén till sin egen bakgård, Höga Kusten. Istället för att följa ansjovisens väg till Michelin-köken följde han strömmingens liv fram till surströmmingstunnan. Steven gick på sin magkänsla och luskade i vad är det som utmärker mathantverket i Höga Kusten. Det är definitivt mer än älg och lingon.
Höga Kustens terroir. Att inte bara göra en kokbok med bilder och recept utan att också ha en story bakom terroir. Det är många saker som spelar in. Det kan också vara människorna, småskaliga producenter, bönder som har bott där i flera generationer. Allt spelar in i begreppet terroir, så smaken kommer manifesteras på ett så bra sätt som det bara går från den platsen som den kommer ifrån. För mig är berättelserna väldigt, väldigt viktiga. Inte recepten i sig, det är svårt att skriva recept för övrigt. Jag vill ha någon förändring nästan alltid i det när jag skriver. Jag vill förändra någon folks syn på någonting. Om jag vill att folk ska se Baskien utan att tänka terrorism och ETA. Jag vill att man ska veta att Manuela Gulliksson i Köpmanholmen jobbar som ett djur för att fiska sik och strömming som hon nästan inte får något mycket betalt för. Det vill jag berätta. Det är sånt jag drivs av hela tiden.
Tillsammans med lokala fotografer och lokala kockar skriver Steven matboken om Höga Kusten. Boken vinner kokboks-SM och får fortsätta att tävla.
Och vi vann första pris i kokboks-VM i Kina.
När Steven har varit ute och samlat in sina berättelser viker han ihop sin nästan 2 meter långa kropp. Hemma i soffan i vardagsrummet i Örnsköldsvik. I början av skrivprocessen låter han datorn vila.
Jag vill naturligtvis ha en penna och papper för att tänka linjer och cirklar och hit och dit. En stor översikt vill jag ha först så man liksom kan överblicka alltihopa. Och så sen så lägger man in de delarna som man kan avgränsa under det här kapitlet.
Visst är det lite så att du alltid nästan har skrivit böcker som inte finns?
Faktum är att det är sant. Och det är inte till min fördel. Att bryta ny mark, det tar tid. Och när marken väl är förberedd och folk tar det för givet att det är så här det är, då har det gått så pass många år. Så att det är egentligen då boken skulle komma ut.
Vi har hört Steven Ekholm som har gjort fantasylitteratur rumsren, har satt Höga kusten på världskartan och hjälpt vandrare ut i det magnifika världsarvet. Hans guidebok om Baskien väntar på sin uppföljare. Även det är en bok om något som är oskrivet, det baskiska vinet Tjakoli. Och jag som träffade Steven heter Monica Gustafsson.